Någon gång i början på 1700-talet, jag tror ungefär 1710, gav den tyske filosofen Leibniz, det är ett namn som ni inte alls behöver känna till, han gav ut en bok som heter Teodicé. T-E-O-D-I-C-E. Och det uttrycket är grekiskt och betyder Guds rättvisa. Teodicé, Guds rättvisa. Och det han bearbetar är ju den fråga som så att säga är otrons starkaste fäste gentemot tron. Hur kan du tro på en god och allsmäktig Gud när det ser ut som det gör i världen? Den frågan är viktig att vi har lite konturer på när det gäller evangelisationen förstås. Men lika ofta återkommer den i själavård. Och i praktiken är det så, som vi strax ska se, att våra uppfattningar om denna frågas svar har en fantastisk förmåga att påverka vår livsföring som kristna. I praktiken, när vi nu börjar titta efter, hur har teologer och förkunnare och gudsmänniskor av alla slag för oss försökt att få svar på den här frågan? Då kan vi gruppera in de svaren i två stora grupper. Och här ska vi använda oss av lite latin, som den grå teologin som har halkat på sin egen halhetshalka. Den ena lösningen kallas för monism. M-O-N-I-S-M. M-O-N-I-S-M. Monism. Och den andra kallas för dualism. D-U-A-L-I-S-M. Dualism. Och vad de här båda begreppen står för, det kan vi lättast komma underfund med genom att slå upp en bibeltext. Så vi börjar frimodigt med Jesaja 45 och läser där verserna 5 till och med 7. Jesaja 45, verserna 5 till och med 7. Där hittar vi ett utsökt exempel på monism. Jesaja 45, 5 till och med 7, och själva monismen, den hittar vi i 7:e versen. Vi läser följande. Jag är Herren och för övrigt ingen. Utom mig finns ingen Gud. Innan du kände mig omgjordade jag dig, för att man skulle förstå både i öster och väster att alls ingen finns förutom mig, och att jag är Herren och eljest ingen. Jag som danar ljuset och skapar mörkret. Jag som ger lyckan och skapar olyckan. Jag, Herren, är den som gör allt detta. Det är ju en hiskligt anstötlig vers, eller vad säger ni? Ja, det är bra. Alla är med. Så det måtte la vara något misstag. Som vi säger i Göteborg. Måtte la vara något misstag. Ja, det har vi ju alltid väldigt lätt att säga när en bibeltext inte riktigt passar med våra förutfattade meningar. Så vi tittar för säkerhets skull i Klagovisorna kapitel 3. Och där ska vi läsa ett lite längre stycke från 31 till 38. Och det är samma sak här, att monismen dyker upp i sista versen. Klagovisorna 3, verserna 31 till 38. Ty Herren förkastar inte för evig tid, utan om han har bedrövat så förbarmar han sig igen efter sin stora nåd. Ty han plågar inte av villigt hjärta människors barn och vållar en bedrövelse. Att man krossar under sina fötter alla fångar i landet, att man vränger en mans rätt inför den högstes ansikte, att man gör orätt mot en människa i någon hennes sak, skulle Herren inte se det? Vem sa det och det blev? Om dig var Herren som befallde. Kommer inte från den högstes mun både ont och gott. Låt oss nu ta ett vanligt sätt att komma till rätta med det här. Man säger, det gamla testamentet. För, säger vi, i nya testamentet, där har vi liksom ett annat ljus över grejerna. Så det är bättre vi skyndar till nya testamentet. Det smiter ju alltid vi kristna. Och sen kommer ju knäppa judarna på näsan. Fast vi, Lukas 13 säger vi, där är det mycket lättare. Lukas 13. 16 versen. Men här är en Abrahams dotter som Satan har hållit bunden i 18 år. Skulle hon inte få lösas från sin boja på sabbaten? Där har vi det, säger vi. Allt gott kommer från Gud och allt ont kommer från djävulen. Och med det synsättet blir det ju på ett vis ordning och reda i tabellerna. Det är bara det lilla att vart i all världen tog Guds allmakt vägen. I samma ögonblick som vi säger att allt gott kommer från Gud och allt gott ont kommer från djävulen. Som om, börjar vi ju tala som om de ungefär hade lika mycket att säga till om. Och för att sen bättra på Guds nu något skamfilade anseende så börjar vi tala om Gud som en kämpande Gud. Och då gör han ju så gott han kan, stackars Gud, men det blir inte bättre än så här. Och problemet är alltså att vi kanske måste hjälpa honom. För det här som vi nu hittar i den här texten i Nya testamentet, det är dualism. Det betyder att det finns två stycken. Så den stora och viktiga frågan är egentligen hur många gudar vi kristna räknar med. Och här tycker ju som sagt judarna att vi är ute och cyklar. Inte så att inte de erkänner att djävulen finns. Men de läser ju gärna sin trosbekännelse. 5 Mosebok 6, verserna 4 och 5. Shma Israel. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela din kraft. Eller som vi läste i Jesaja nyss, jag är Gud och eljest ingen. Eljest ingen. Ja, men det gamla testamentet säger vi. Okej, vi går till nya testamentet då. Jakobs brev 2:19. Där får vi en bild som är helt klar och som ger oss en utgångspunkt i valet mellan monism och dualism. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och darrar. Här är saken glasklar. Och nu är det så här att Jakob skriver sitt brev just till judekristna. Paulus tog ju hand om hednakristna och de övriga apostlarna tog hand om de judekristna. Det står i början av Jakobs brev, första kapitlet och första versen, att det är till de 12 stammarna i förskingringen. Det är alltså den judiska trosbekännelsen. Den som du kan höra i en synagoga varje sabbat. Herren min Gud, Herren är en. Och det anspelar Jakob på. Du säger att Gud är en. Ja, det är det grundläggande judendom. Absolut det första förberedande. Det gör du rätt i, säger han. Det tror de onda andarna också. Och de darrar inför Gud. Därför att de har ingen makt vid sidan av honom. De har ingen makt. Och det måste ju räkna med. Har Gud all makt? Om han har 100%, hur många procent blir det till djävulen? Ja, det här är enkel matematik. Och jag sörjer över att vi har så svårt att genomföra den matematiken när vi sen kommer till verkligheten. Ty det är en lättköpt förklaring att säga att djävulen är så stark. Men i samma ögonblick vi säger det, så hamnar vi ju i farliga situationer. Och det hela brukar ju sluta med att vi blir mera emot djävulen än vi blir för Gud. Och teodicéproblemet var ju alltså från början detta: hur kan du tro på en god och allsmäktig Gud när det ser ut som det gör i världen? Ja, säger vi, Gud är visserligen allsmäktig, men han är inte allsmäktig. Folk tar sig för pannan och går sin väg och undrar vad var det han sa för någonting. Vi bekänner alltså något, och sen så tar vi omedelbart tillbaka vår bekännelse. Och sen går vi omkring och är förargade över att folk säger att vi är intellektuellt oredliga. Det är vi ju faktiskt. Vi ska ta dualismens andra favorittext också, så är det gjort. Apostlagärningarna 10:38. Du kan aldrig höra en dualistisk predikan utan att den texten kommer med. Jesus från Nazaret blev smord av Gud med helig ande och kraft, och han vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Gud var med honom. Ja, de som behövde läkedom, de kanske på ett eller annat sätt var drabbade av den onde och hans anhang. Men vi går längre än vad texten säger oss. Om vi liksom menar att allt det där onda hade tillkommit mot Guds önskan, i den meningen att Gud satt i himlen och vred händerna och sa: oj, 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 vad djävulen är stark, vad ska vi hitta på, vad ska vi hitta på? Djävulen finns, men han har inget eget handlingsutrymme. Vi måste alltså söka en lösning på problemet, inte inom dualismen, som är det vanliga sättet att komma till rätta med det här. Utan vi måste faktiskt vara lite mer judiska i vårt tänkesätt. Det här är grekiskt tänkesätt, det dualistiska. Vi måste vara judiska och gå på den monistiska linjen. Låt oss då ta ett par ganska chockerande bibelord. Vi går till Johannes 8:44. Johannes 8:44. Jesus säger: ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början. Han står utanför sanningen, därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord, till han är en lögnare och lögnens fader. Från första början. Här står samma ord som vi möter i inledningen, Johannesprologen. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Det står precis detsamma här i Johannes 8:44. Han har varit en mördare, en mandråpare från begynnelsen, står det i gamla översättningen. Och mer än en början kan vi inte tänka oss. Utan vi måste förutsätta att Johannes menar samma tillfälle när han använder samma uttryck. Och för att vi inte ska tro att det där är någon sorts tillfällig sinnesförvirring från Johannes sida, så upprepar han sig i första Johannesbrevets 3:8. Den som syndar är djävulens barn, ty djävulen har syndat ända från början. Nu hör jag hur det knastrar i hjärnan på er. För det här brukar vi ju inte säga. Men det är egentligen nästan det enda som sägs om djävulen. Vi får inte veta så mycket om honom, lustigt nog, men detta får vi veta. Vi brukar ju tala om att han var så rättfärdig i början, men sen föll han i synd. Och så kommer Johannes och säger att han har syndat ända från första början. Ska vi ta och titta på de där texterna som vi brukar åberopa när vi säger att djävulen var rättfärdig först och föll sen i synd. Vi går därför till Jesaja 14. Jesaja 14:12. Jesaja 14 och 12. Hur har du inte fallit från himmelen, du strålande morgonstjärna? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du folkens förgörare? Det var du som sa i ditt hjärta, jag vill stiga upp till himmelen, högt ovanför Guds stjärna vill jag ställa min tron. Jag vill sätta mig på Guda församlingens berg längst upp i norr. Jag vill stiga upp över molnens höjder, göra mig lik den högste. Ja, säger vi, här har vi djävulen. Han grips av högmod. Han ville bli som Gud, göra mig lik den högste. Det är bara det att om vi ska få det här att bli djävulen och bara djävulen, så kan vi inte läsa fler än de här tre verserna som vi nu har plockat ur. Så fort vi börjar läsa resten av kapitlet som om det hängde ihop med de här verserna, vilket det ju naturligtvis gör, så finner vi att det handlar om konungen av Babel. Det handlar inte bara om en ängel eller en andemakt, utan det handlar om en människa med en fysisk kropp som måste ner i dödsriket. Det kan du se redan i elfte versen. Ner till dödsriket har din härlighet måst fara och dina harpors buller. Förruttnelse är bädden under dig och maskar är ditt täcke. Det kan man bara säga om en som har en fysisk kropp, eller hur? Och frågan blir ju om vi inte i denna texten läser in någonting som egentligen inte står där. Elfte versen. Och tanken kommer ju tillbaka sen. Femtonde versen. Ner till dödsriket måste du fara längst ner i graven. Det handlar åter om någon som har en fysisk kropp. Och det är ju alltså det som skiljer oss ifrån änglar och andemakter av alla slag. Den andra texten som vi brukar läsa i det här sammanhanget, den hittar vi i Hesekiel 28. Från 12 till 15 verserna. Du människobarn, stäm upp en klagosång över kungen i Tyrus och säg till honom. Så säger Herren, Herren. Du var förnämst bland härliga skapelser, full med vishet och fullkomlig i skönhet. I Eden, Guds lustgård, bodde du höljd i alla slags ädla stenar. Karneol, topas, kalcedon, krysolit, onyx och jaspis. Safir, karbunkel och smaragd jämte guld. Du var prydd med smycken och klenoder, beredda den dag då du skapades. Du var en kerub som skuggade vida. Och jag hade satt dig att vara på det heliga gudaberget. Du fick där gå omkring bland gnistrande stenar. Lyckosam var du på dina vägar från den dag då du skapades till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Ja, här har vi ju Eden och här har vi keruber och här har vi gudaberget och gnistrande stenar. Det måste ju vara Lucifer, säger vi. Ja, det är bara den lilla invändningen. Vi måste återigen bryta ut de här verserna ur sitt sammanhang för att få det att stämma. Därför att hela resten av kapitlet handlar utan tvekan om kungen av Tyrus. Och egentligen bara om honom. Så börjar vi läsa från början, så suddas den här behagliga bilden ut. Ty där talas det om en kung som blir så högmodig i sitt kungavälde att han tror att han är en gud. Så vi börjar från början, får vi se. Och Herrens ord kom till mig, han sa: Du människobarn, säg till försten i Tyrus, så säger Herren, Herren. Eftersom ditt hjärta är så högmodigt och du säger jag är en gud. Ja, på ett gudasäte tronar jag mitt ute i havet, du som dock är en människa och inte en gud. Hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud. Och sant är att du är visare än Daniel, ingen hemlighet är förborgad för dig. Genom din vishet och ditt förstånd har du skaffat dig rikedom, guld och silver har du skaffat dig i dina förrådshus. Och genom den stora vishet varmed du drev din köpenskap har du ökat din rikedom. Och så har ditt hjärta blivit högmodigt för din rikedoms skull. Därför säger Herren, Herren så. Eftersom du i ditt hjärta tycker dig vara en gud. Se, därför ska jag låta främlingar komma över dig, de grymmaste folk. Och de ska dra ut sina svärd mot din visdoms skönhet och ska orena din glans. De ska störta dig ner i graven. Och du ska dö som en dödslagen man mitt ute i havet. Månne du då ska säga till din dråpare, jag är en gud. Du som ej är en gud utan en människa i dens våld som slår dig till döds. Som det oomskurna dör så ska du dö för främlingars hand, ty jag har talat, säger Herren här. Jag tror att vi måste påminna oss att kungar på den tiden utgav sig för att vara gudar. Man tillbad faraonerna, man dyrkade kejsarna och i den här stilen. Alltså i en situation av månggudari så hade man många gudar i form av statyer, men också folkens ledare betraktades som gudar. Och därför, det är därför som Gud vredgas när folket kommer till profeten Samuel och säger att vi vill ha en kung som alla andra folk har. Första Samuelsbokens 8:e kapitel. Gud säger, de har alltid varit hårdnackade. Man kan tänka, det är väl inte folk för en kung. Vi har ju en ganska trevlig en i Stockholm till exempel. Och Silvia är ju jättemysig. Jo visst, men ordet kung betydde något annat på den tiden. Det var alltså en människa som man tillbad. Och det tydligaste exemplet på sammanblandningen av begreppen har vi i Saltaren 82. Detta är en psalm som antagligen handlar om Kristi återkomst, då alla världens furstar och nationer ska vända sig mot Israel och Herren återkommer och utskipar en dom över nationerna och över furstarna. Då, som det står i 110:e psalmen, då han ska krossa... Han ska krossa konungar på sin vredes dag, 110:5. Och det är de konungarna som det nu står talat om här som gudar. Gud står i gudaförsamlingen, mitt ibland gudarna håller han dom. Hur länge ska ni döma orätt och vara partiska för det ogudaktiga? Skaffa den arme och faderlöse rätt, ge den betryckte och fattige rättvisa. Befria den arme och fattige, rädda honom från det ogudaktigas hand. Men de vet ingenting och har inget förstånd. De vandrar i mörker, jordens alla grundvalar vacklar. Jag har väl sagt att ni är gudar och allesammans den högste söner, men ni måste dock dö som människor dör och falla lika väl som var förste faller. Jag står upp, och Gud, håll dom över jorden, ty med arvsrätt råder du över alla folk. Alltså, låt oss gå tillbaka till djävulen. Nej, jag förstår mig rätt. Om det var så här som vi ofta säger, att djävulen skapades god och rättfärdig men föll i synd, så antyder vi ju att det här på något sätt blev ett olycksfall i arbetet för Gud. Att Gud liksom inte riktigt klarade av att förutse detta. Och då har vi liksom bara flyttat allmaktens problem ett steg, men vi har det fortfarande kvar. En allsmäktig Gud måste ju kunna veta i förväg vad som kommer att ske. Dessutom är det så här att när Jakob säger att de onda andarna tror det och darrar, och som vi ska se senare, den bild vi får av den onda andevärlden är att den inte har något eget, någon egen makt eller utrymme för egna initiativ. Om vi istället tänker oss, så att säga, härskarorna i himlen, änglarna, så finns det änglar som längtar efter att göra Guds vilja. Och så finns det dem som visserligen gör som Gud säger, men längtar efter något annat. Vad sa du? Som de hemmavarande, den hemmavarande sonen, ja. De onda andarna tror att Gud är en, och de darrar inför hans makt. Men var i består då deras uppror, säger vi, om de alltid gör som Gud säger? Deras uppror består i att de ville något annat. När Jesus kommer och möter människor som är besatta, så är det ju aldrig så att det blir någon sorts, vad ska vi säga, maktkamp mellan honom och andemakterna. Utan han säger hur det ska vara, och sen blir det så. Det är ingen styrkemätning. Utan när han säger, så att säga, det gudomliga rådslutet, så blir det så. Därför att han har all makten och andemakterna har ingen. Vi ska titta lite i Lukas 22 kapitel. Den 31 versen. 31 och 32. Simon, Simon, Satan har utverkat åt sig att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har vänt tillbaka, så styrk dina bröder. Från vem hade Satan utverkat detta? Jo, från Fadern. Gud har fortfarande allt i sin hand. Och det märkliga är ju att Jesus säger inte så här att ja, Satan, han önskar ju komma åt det, men jag har liksom sagt till honom att det är ingen idé. Kom inte här och ställ till nu i min nya rörelse som jag har startat. Utan han säger faktiskt, jag har bett för dig att din tro inte må bli om intet. Men det här skiner ändå fram detta att djävulen kan inte göra vad han vill. Han vill det onda, men han har inget eget handlingsutrymme. Han har ingen egen makt som kan mätas med Guds, emot Guds makt. Utan änglarna, vare sig mörka eller ljusa, de finns så att säga för att det ska lyftas fram ur oss om vi längtar efter ljus eller mörk. Ja, det ska lyftas fram. Ty människan har något som änglarna inte har, nämligen en fri vilja. Människan har förmågan att veta vad Gud vill och ändå göra något annat. Det finns ingen text i skriften som talar om att änglarna skulle ha den förmågan. Det är därför det heter i 8:e salmen om människan: nästan till ett gudaväsen skapade du henne. Därför att hon fick en viljans frihet som på ett sätt är unik i skapelsen. Inte ens bland änglarna finns den. Och principen är nu den att de andemakter som visserligen måste göra det Gud befaller dem att göra, men som längtar efter något annat, de får en chans att förverkliga sina avsikter om de kan få människan att utföra det de längtar efter. Ja då, jag ska säga det en gång till. De andemakter som längtar efter att göra något annat än det Gud vill, de kan inte utföra det på egen hand, men de kan använda sig av människans fria vilja för att få det gjort. Vi har en frihet som änglar och andemakter inte har. Friheten att veta Guds vilja och inte följa den. Och de andemakter som inte vill följa Guds vilja men likväl måste, de får en chans om de kan använda sig av människans frihet, den som de inte har själva.